Ja, ska vi så be tillsammans. Kär himmelske far, du har gett oss ditt ord för att vi ska leva av det. För att vi ska få lära oss gå på vägen som leder hem till dig. Både så att vi får lära oss, om vår oförmåga att hitta hem till dig på egen hand. Lära oss känna vår synd. Men framförallt att lära känna frälsaren. Nu när vi läser Gamla testamentet finns det sådana avsnitt som vi har svårt att förknippa med de här sakerna. Vi förstår inte så bra vad de har för nytta och mening för oss. Men då är ju sagt att allt som är skrivet, det har skrivits till undervisning. Och därför tror vi att det som vi går igenom också i släktregister och sånt som verkar märkligt har sin betydelse. Kanske det inte öppnar sig för oss just nu, men vi ber dig välsigna det ordet också, precis när vi behöver det, till den nytta och den hjälp som vi kan ha av det här ordet. Men framförallt hjälp oss att se Jesus också i de här texterna. Hjälp oss att se honom som kom till världen för att söka frälsade, förlorade, syndare och där oss. Så att vi får gå härifrån, tröstade och glada med dig vid handen. Tack för att vi får lämna den här stunden i dina goda händer. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga här. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Senaste gång blev vi mitt i kapitel 35. Vi hade ju där dels det allvarliga ödesdigra mötet som slutade så väl mellan Jakob och Esau, och sen den tragiska fruktansvärda händelsen då två av Jakobs söner utrotade en hel stad i stort sett som hämnd för våldtäkten mot deras syster Dina. Och så hade vi då Guds välsignelse av Jakob, upprättelsen av, eller förnyandet av förbundet kan vi säga. Så vi slutar vid vers 15 och hade kommit fram till vers 16 som vi borde börja med idag. Men jag tänkte att vi innan vi gör det ska vi lite titta översiktligt på patriarkhistoriens olika fortsättningshistorier. För att det här är just en brytning mellan de tre sista delarna. Och om ni vill så kan ni då bläddra fram kapitel 11. Där vi i slutet av kapitlet har en inledning då till patriarkhistorien som börjar med avsnitt 6 från kapitel 11, vers 27, Teras fortsatta historia. Den här historien är mycket lång och huvudpersonen här är Abraham. Pågår ända till 25 kapitlet, vers 11. Här finns också Isak med i bilden, men det är Abraham som hela tiden är huvudpersonen. Så att Isak träder fram, Abraham söker en hustru åt Isak, och så berättas det om lite om ja, ett kapitel om Abraham offrar Isak. Det blev lite kortslutning här nu. Det är ju omkastat i det här. Först i kapitel 22 kommer det här Abrahams offer, där Isak är en huvudperson. kanske biperson trots allt. Och sen då kapitel 24 där Isak finns i bakgrunden, där Rebecka hämtas som hustru åt honom. Det här är då Abrahams, i stort sett Abrahams historia, men lägg märke till att det finns ingen sån där fortsättningshistoria som bär namnet Abrahams fortsatta historia. Utan efter det här kommer ett litet inskott, en avstickare kan vi säga, i kapitel 25 från vers 12 till 18, och det heter Ismaels fortsatta historia. Och det är en motsvarande sak som finns här som vi kommer till idag, som också är som en avstickare från huvudämne när vi kommer till Esaus fortsatta historia. Mellan de här, från kapitel 25 vers 19 och 35 kapitlets mitt eller slut, där finns Isaks fortsatta historia. Och där är huvudpersonen inte Isak, utan det är Isaks, en av Isaks söner, Jakob. Jakob är centralfigur, likväl finns Isak med hela tiden. Och när vi nu kommer till kapitel 35, så är sista stycket i kapitel 35, Isak dör. Vi avslutar alltså där händelsen med Isak, och det avrundas. Isak finns alltså med hela tiden, även om det är Jakob som framträder mest. Och det intressanta här är att den här händelsen då Isak dör, den infaller ungefär 12 år efter det som finns här tidigare i kapitel 35. Det är alltså ett inskott som Mose har lagt in för att avrunda, för att få det här som en systematisk del. För det som fortsätter sen efter från kapitel 37, det fortsätter direkt i historien efter kapitel 35, vers 22 ungefär, där de här händelserna kommer i berättelseform. Då fortsätter det sen i kapitel 37, med det, ungefär från samma tid, alltså då 12 år innan Isak dör. Det här visar hur strikt systematiskt första Mosebok är uppbyggd, alltså i avdelningar som innehåller såna här helheter. Och kapitel 36 är då också som sagt en sån här liten avstickare och enbart släktregister om Esau och Seir och Edoms kungar. Och sen från kapitel 37:2 kommer då Jakobs fortsatta historia, som är det längsta avsnittet här. Och ja, det kanske med undantag av det sjätte, som ungefär är lika långt. Och det handlar mest om Josef, även om Jakob finns med i bilden och Jakobs övriga söner mycket starkt med. Men ändå är huvudpersonen i det här sista avsnittet Josef. Så ännu en gång, det märkliga är ju att de här fortsättningshistorien, de benämns efter Tera, Ismael, Isak, Esau och Jakob. Men Abraham har ingen fortsättningshistoria, utan han är som en stor huvudperson där i deras fortsatta historia. Nåja, till kapitel 35, från vers 16. Före det kommer då det här första avsnittet som vi var inne på redan förra gången, där Gud välsignar Jakob i Betel. Där förnyar Gud förbundet med Jakob, det som han gav åt honom när Jakob flydde till Haran, men som han ju redan tidigare väldigt starkt har lagt fram för Abraham vid flertal tillfällen och också för Isak. Och där får Jakob åter en bekräftelse på sitt nya namn. Han ska, det står i vers 10, du ska inte längre heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Och det här är också, har också att göra med en ny epok. Och så offrar Jakob då vid Betel det som han hade lovat göra när han fick den där första synen vid sin flykt. Nu efter det här följer ett par oerhörda tragedier för Jakob. Vi har ju sett under Jakobs vistelse Alltså dels under konflikten med Esau när han var bedragaren riktigt ut i fingerspetsarna. Sen har vi sett också under hans vistelse i Haran att det var inte lätt för honom. Han blev prövad genom att han inte fick den hustru som han önskade och hade utlovats, nämligen Rakel. Och han blev ständigt trakasserad av Laban. Och det var också en prövning för honom det här när han skulle möta Esau sen på sin återväg. Så prövningar har han haft. Men de här två prövningarna som följer nu här inom några verser, så de kan nog sägas vara en avgörande, en verkligt stor sak för honom som kom att inverka starkt på honom för hans, resten av hans liv. Lika så var det ju förstås med Jabbok, kampen vid Jabboks vad. Vi börjar här läsningen från vers 16. Sedan bröt de upp från Betel. När det var ett stycke kvar till Efrata födde Rakel, och förlossningen var svår. Då det var som svårast, sa barnmorskan till henne: var inte rädd, också den här gången får du en son. Det här händer då nära Betlehem. Efrata är detsamma som Betlehem. Och det sägs ju också tydligt i vers 19. Efrata, det vill säga Betlehem. Och vi vet ju från Mikas profetia, julprofetian också, att han säger: du Efrata, eller du Betlehem, och så nämner han det också, Efrata. Förlossningen var svår, och barnmorskan säger att hon också får en son. Hon ska inte vara rädd. Det var alltså en stor sak för henne det här att få en son. Och det sa hon när Josef föddes, som det står i 30 kapitlet. Där säger hon att hon ska önska ännu en son. Och det är det som gör att barnmorskan säger på det här sättet. Men när hennes själ skulle lämna henne, ty hon var döende, gav hon honom namnet Ben-Oni. Men hans far kallade honom Benjamin. Ben-Oni betyder min smärta son, som folkbibeln har i en not. Och Benjamin betyder egentligen min högra hands son, som då i praktiken är min lyckoson, eller som tolkas, som sägs så, min högra hands son. Jakob var alltså inte nöjd med det namn som Rakel gav. Han ville inte minnas smärtan, kanske, i honom, i den här sonen. Rakel dog och begravdes vid vägen till Efrat, det vill säga Betlehem. Ja, här var då den stora prövningen igen för Jakob. För Rakel var ju hans älsklingshustru. Hon var högst i rang av hans hustrur. Ställdes främst på allt sätt, även om hon hade minst barn. Och så dog hon. De står nästan på tröskeln till Isaks hem. Och Jakob skulle nu presentera sin familj för Isak. Som jag sa förra gången, så var han sannolikt på besök hos Isak. Fast det sägs ingenting i Bibeln, men det kan man tänka att han var. Och Efrat kan man också konstatera har en betydelse, det här namnet, eller Efrata, det betyder fruktsam, bördig. Och märkligt är det ju att det är liksom på ett sätt sant, i och med att Rakel blev fruktsam på nytt och födde Benjamin, även om hon själv dog. Men Betlehem betyder brödhus. Det där har en intressant, kan ha en intressant tolkning också i andra sammanhang. Jakob reste en stod på hennes grav. Det är den som än idag kallas Rakels gravsten. Det är så viktigt var det för honom det här. Han ville minnas, märka ut Rakels döds och begravningsplats. Och Israel bröt upp därifrån och reste sitt tält på andra sidan herdetornet. Det här byter Mose plötsligt namn, och han har skrivit Jakob tidigare. Det kan ha en viss betydelse det där också, att nu liksom sker det ett framåtskådande här mot vad innebörden i det här namnet egentligen ska betyda. Han reste sitt tält på andra sidan herdetornet. Det här är på hebreiska Migdal Eder. Och det finns i en bildlig form framställt i Mika, kapitel 4, vers 8, som jag ska läsa. Ni får ju slå upp det om ni vill, men ni behöver inte, utan jag ska bara läsa en vers. Mika 4. I vers 8 står det: Och du herdetorn, du dotter Sions kulle, till dig ska det komma, det forna herraväldet ska komma, dottern Jerusalems kungadöme. Och de två föregående verserna där hos Mika så talar om hur Gud ska samla de haltande som har drabbats av olyckor. Den jord som är splittrad, den ska samlas av Herren, av den gode herden. Och det här herdetornet är här en överförd betydelse, icke en geografisk plats kan man tänka. Men det har ju anspelning på det här också, Jakobs plats här när han bröt upp. Och det är kanske därför också som Israel används som namn på honom, för att det anknyter till han, det kommande herraväldet, de stammarnas verksamhet. Sen har vi den sista och den andra mycket allvarliga prövningen. Medan Israel bodde där i landet hände sig att Ruben gick in till sin fars bihustru Bilha och låg med henne, och Israel fick höra det. En vers har ingen skild rubrik, men en ödesdiga vers för Ruben. Israel fick höra det. Ruben begick incest. Han låg med sin fars hustru. Kan hända Ruben var så stolt över sin förstfödslorätt att han räknade med att han hade rätten också till sin fars hustru. Nå, det kanske jag tolkar för mycket, men. Men han var i alla fall en egensinnig son. Och det här ledde till att när Jakob välsignar sönerna i 49 kapitlet, så nämner han det här. I första Mosebok 49 så kan vi se på vers 4. Ja, jag kan ta redan vers 3. Ruben, min förstfödde är du, min kraft och min styrkas förstling, främst i myndighet och främst i makt. Du sjuder över som vatten, du ska inte bli den främste, ty du besteg din fars bädd. Då vanhelgade du den, ja, min bädd besteg han. Jakob tog alltså bort förstfödslorätten från Ruben på grund av det här. Och det här är också orsaken till varför det är Josef som sen får förstfödslorätten. Och det här omtalas i krönikeböckerna. Vi ska återkomma till det. Den lagliga rätten till som förstfödslorätten, den betyder dubbel arvslott. Den tog Jakob bort, plus makten att ha den högsta platsen bland bröderna. Det här märker man på sätt och vis genom att Ruben hade en viss framstående position. Han hittade kärleksäpplen eller såna här speciella frukter ute på marken, som det sen blev en dragkamp mellan Lea och Rakel. Och han nämns där som en aktiv son. Men sen när han ska försöka tala för Josef, så lyckas det inte. Han försöker. Han försöker förmå Jakob att skicka Benjamin med till, som Josef kräver. Men han lyckas inte. Kraften är borta. Och sen är det ju ändå inte Josef som blir stamfar till Jesus, fastän Josef framställs som den som har förstfödslorätten, utan det är Juda, den fjärde sonen. Det är han som kommer att bli den som blir anfader till Jesus. Det kommer vi till ännu också innan det här, den här boken är slut. Det är just i 49 kapitlet också. Och sen kommer ett litet avsnitt, om vi är tillbaka i 35 kapitlet, som är en släkttavla, och det är ju lite märkligt på sätt och vis att här går alla sönerna igenom en gång till. Visserligen har de räknats upp förr, men nu är det lite av samma som det jag antydde här i början, att den här fortsättningshistorien ska nu avslutas. Och nu kommer det liksom en sammanfattning. Den första sammanfattningen som sker är att Jakobs söner räknas upp. Jakob hade 12 söner. Leas söner var Ruben, Jakobs förstfödde. Notera det här ännu. Och samt Simeon, Levi, Juda, Issaskar och Sebulon. Hälften av sönerna var födda av Lea. Rakels söner var Josef och Benjamin. Rakels slavinna Bilhas söner var Dan och Naftali. Leas slavinna Silpas söner var Gad och Aser. Detta var Jakobs söner och de föddes åt honom i Paddan Aram. Det där är ju summariskt, för Benjamin var inte född i Paddan Aram eller i Haran, utan han föddes ju här i nära Betlehem. Och det är möjligt att också vissa av de här andra är födda senare, men vi har inte någon direkt ålder på dem. Men det behöver inte nämligen vara så att då det räknas upp att de här slavinnorna födde söner, att det skedde precis då, i den ordning som det räknas upp tidigare. Utan det kan mycket väl ha varit så att de föddes något efteråt. Det var alltså den första sammanfattningen av den här historien. Och nu kommer den andra sammanfattningen som berättar om Isaks död. Jakob kom hem till sin fader Isak i Mamre vid Kirjat Arba, det vill säga Hebron, där Abraham och Isak hade bott som främlingar. Och Isak levde 180 år. Sedan gav han upp andan och dog och samlades till sitt folk, gammal och mätt på att leva. Hans söner Esau och Jakob begravde honom. Genom det här att Jakob kom hem till sin fader Isak, så kommer han tillbaka som officiell arvinge med dubbel arvslott till sin fars hus. Fastän han då kanske möjligen har besökt honom tidigare, men nu kommer han officiellt. Nu har han hela sin familj, hela sin egendom med sig. Och så berättas också då att Isak blir 180 år. Men hans död infaller då, om vi tänker på den här historien, först 12 år senare. Men den kommer nu för att avsluta den här historien. Och han begravdes då också i grottan i Makpela. Och det står i 49 kapitlet om det att han liksom Rebecka, Abraham, Sara, Rebecka, Isak och Lea också har begravts i den här grottan. Kronologin kring det här kunde vi ägna någon minut åt också, fastän jag var inne på det lite då och då. I nästa kapitel, nej inte nästa utan i kapitel 37, så sägs att Josef var 17 år då han vallade fåren tillsammans med sina bröder. Nu står det inte där i det sammanhanget var det var exakt. Senare står det att fåren vallades i siken. Men att han var 17 år, det är klart. Om man kommer ihåg att Josef var född ungefär 14 år efter att Jakob hade kommit till Haran. Först var Jakob 7 år i tjänst för Rakel, som då blev Lea först och sen Rakel. Och så lovade han att tjäna 7 år till. Men Rakel var ofruktsam den här första tiden. Och det framgår där att det var då när Rakel hade fött Josef som Jakob önskade hos Laban att få återvända hem. Och det, då hade det gått 14 år. För då var han ännu 6 år kvar att tjäna då hans boskap förökades. Han var totalt 20 år i Haran. Det här finns det exakt tid för. Jakob var alltså cirka 3 år gammal när de utvandrade från Haran och kom till Sukkot. Hur länge de var där vet vi ju inte riktigt. Jakob var alltså 31 år borta sammanlagt. Det, eftersom de här 20 åren i Harran och sen 11 år sammanlagt i Sukkot och Siken. Och den här vandringen ner som kan då ha skett på ett år, inom ett år, allt det här med Betel och Rakels död. Jakob var 77 år när han flydde. Det står det i kapitel 27. Och så lägger vi till då alltså 31 år. Då var han 108 år då han kom tillbaka. Isak var 60 år när Jakob föddes. Och då var han alltså 168 när Jakob kom tillbaka. Han levde 180 år. Alltså levde han ännu 12 år efter det. Att den här händelsen med Josef omtalas. Det där är nu som en liten tillbakablick och översikt. Innan vi kommer till nästa avsnitt som vi nog inte ska ägna så mycket tid åt. Även om allt som är skrivet oss till undervisning så vet vi också att Paulus varnar för oändliga släktutredningar. Släkttvister framför allt. Och eftersom vi inte vet så mycket om de här släkterna och kanske det inte har så stor betydelse för oss nu just så ska vi nog se på några detaljer men inte uppehålla oss vid varje namn och försöka fundera vad de finns i tiden och hur de är släkt med varandra. Det finns också en del besvärligheter med det där. Men vi går in på kapitel 36 och först då Esaus familj. Esaus fortsatta historia. Det här uttrycket Esau är den samma som Edom. Det räknas faktiskt upp 3 gånger i det här kapitlet. Så det är väldigt viktigt det här att Esau förknippas med Edom. Edom betyder röd. Och det fanns ju redan i berättelsen om förstfödslorätten och den här soppan som var röd. Så står det att han fick namnet Edom, för Edom betyder röd. Men Edoms land som då ligger sydost om Döda havet, det kännetecknas också av en rödaktig bergart. Och det har också sin betydelse, det är främst någon sorts sandsten. Så står det någonting knepigt och intressant här. Esau hade tagit sig hustrur bland Kanans döttrar. Ada, hetiten Elons dotter, och Oholibama, dotter till Ana och sondotter till Hiven Sibon. Samt Basemat, dotter till Ismael och syster till Nebajot. Oholibama eller Oholibama. Det, jag vet inte hur det ska sägas det där, men det får nog sägas hur du vill. Det intressanta med det här är att i kapitel 26, vers 34, sägs att hustrun var Judit, dotter till hetiten Beeri och Basemat, dotter till hetiten Elon. Så det här tycks inte stämma ihop. Och det finns här 2 faktorer som ger svårigheter att läsa det här. Ofta hade man flera namn. Vi vet ju Jakob, Israel, Esau, Edom ligger här närmast i hans. Men det finns också en del andra som har flera namn. Det är ju inte så obekant i vår tid heller att man har flera namn. Vi har alltid 2 namn, det vill säga ett förnamn och ett efternamn. Och vi har 2 eller 3 förnamn vanligen. Så att på den här tiden hade man ofta flera namn. Och det kan ha varit så att man bytt hjältenamn. Så används ju Jakob ibland och Israel ibland om Jakob. Och läser man då ett ställe där det står att Israel kom dit och dit, så kanske någon kan tänka, ja men det är inte samma person. För det står ju på ett annat ställe att det var Jakob som var där. Visst är det samma, för han hade båda namnen. Och nu finns det de kanske orsaker till varför de här kvinnorna bytte namn. Kanske också de här fäderna hade olika namn, eller flera namn. Men man kan inte heller utesluta att Esau hade ännu flera hustrur. Det lite märkligt skulle det vara, eftersom Elon nämns åtminstone på båda ställena. Så att det verkar ju som om det skulle vara samma far i det fallet. Också när det gäller Basemat, dotter till Ismael, finns det en skiftning. Därför att i kapitel 28 står det att Ismael, Esau naturligtvis. Jag har skrivit nämligen i mitt papper Isak, men det var ju Esau. 28:9. Där står det: därför begav han sig till Ismael och tog Mahalat till hustru utöver de hustrur han redan hade. Då heter hon alltså Mahalat och här heter hon Basemat, namnet som också nu, som här nu används om en annan. Som där i kapitel 26 används som en annan. Det är så rörigt det här, så det är inte alls något lätt att få det att gå ihop. Men det står i alla fall på båda ställen att hon var syster till Nebajot. Och det kan ju hända att det är en antydan till att det är verkligen samma person. Och det är sannolikt då skifte i användning av namnet. Så ska vi läsa lite vidare då. Och Ada födde Elifas åt Esau och Basemat födde Reguel. Och Holibama födde Jeus, Jalam och Kora. Detta var Esaus söner och de föddes åt honom i Kanans land. Ni har ju läst Jobs bok och då vet ni att det finns en Elifas där som heter Elifas från Teman. Geseleerna menar att den Elifas som omnämns i Jobb är då en efterkommande, möjligen en sonson till den här Elifas. Det finns också sådana som menar att det är samma. Eftersom Teman anges som en av sönerna sen i fortsättningen, så är det möjligt att det var Temans son som då också fick namnet Elifas. Och det finns intressanta kopplingar mellan Jobb och det här landet annars, för att senare talas det också om Us som en av sönerna och Jobb var från Us land. Så det är möjligt att Jobb verkligen bodde i de här trakterna i Edoms land. Och att han därför hade sin gudsfruktan från sin farfar, framförallt Isak, och hans farfars far Abraham. I så fall att, nu tänker jag på Elifas. Att det gick liksom en from kedja där vidare. De här sönerna föddes då innan Esau flyttade till Seir, så länge han var i Kanan. Esau tog med sig sina hustrur, sina söner och döttrar och allt sitt husfolk, sin boskap, alla sina dragdjur och all annan egendom som han hade skaffat sig i Kanans land och flyttade till ett annat land, bort från sin bror Jakob. Det här skedde tydligen i vredesmod. Esau var ju förbittrad på Jakob och nu anges här att det var boskapen som var orsak, men egentligen så hade han nog ett stort hat till sin bror och att vistas där i samma land. Det står ju i vers 7 sen, deras ägodelar var nämligen så stora att de inte kunde bo tillsammans. Landet där de uppehöll sig räckte inte till och dem för deras boskapsjordars skull. Esau bosatte sig i Seirs bergsbygd. Esau är den samme som Edom. Seir är ett annat namn på Edom. Och det har likhet med det hebreiska ordet för hår. Och där kan man också tänka på Esau. Han var ju hårig. medan Jakob var slet. Tidigare bodde huriterna i det här landet och de blev sannolikt bortdrivna. Det omtalas sen i vers 20, Horén Seir, som då är stamfar för de här folken som bodde där. Så har vi Esaus släkt. Detta är Esaus fortsatta historia. Han blev stamfader till edomiterna i Seirs bergsbygd. Nu upprepas här inledningen till det här kapitlet, så det kommer liksom ett nytt stycke, kan vi säga. Och detta är namnen på Esaus söner: Elifas son till Esaus hustru Ada och Reguels son till Esaus hustru Basemat. En reflektion här angående Elifas: när Jakob återvände bör han ha varit 56 år, kan man räkna ut. Och det betyder att de här som räknas upp här, de var inte så utan betydelse när det gäller relationerna till Jakob. De var sannolikt med och mötte Jakob. De hörde till de män, 400 män som Esau hade med sig när han drog iväg för att möta Jakob. De var starka krigare, de här sönerna. Det finns också en motsvarande lista sen i första krönikebokens första kapitel där ganska liknande saker tas fram. Och så var Elifas söner Teman, som jag redan nämnde, Omar, Sefo, Gatam och Kenas. Och det är då möjligt att den här Teman och också hans far Elifas då, alltså är då förfader till den Elifas som är en av Jobs vänner. Så går vi vidare i rask takt med de här Esaus släktingarna. Timna, som var Elifas, Esaus sons bihustru, födde Amalek åt Elifas. Dessa var söner till Esaus hustru Ada. Amalek är ju ett namn som både har funnits tidigare och som finns här igen. Och som också har en stor roll när Israels folk utvandrar från Egypten och ska komma in på nytt här i landet. Reguels söner var Nahat och Sera, Samma och Missa. Dessa var söner till Esaus hustru Basemat. Esaus hustru Oholibama, dotter till Ana och sondotter till Sibon, födde åt Esaus sönerna Jeus, Jalam och Kora. Detta var stamfurstarna bland Esaus söner. Elifas, Esaus förstföddes söner, var furstarna Teman, Omar, Sefo, Kenas, Kora, Gatam och Amalek. Dessa furstar härstammade från Elifas i Edoms land. De var söner till Ada. Detta var Reguels, Esaus sons söner, furstarna Nahat, Sera, Samma och Missa. Dessa furstar härstammade från Reguel i Edom och var söner till Esaus hustru Basemat. Detta var Esaus hustru Oholibamas söner, furstarna Jeus, Jalam och Kora. Dessa furstar härstammade från Oholibama, Anas dotter och Esaus hustru. Dessa var Esaus söner och deras stamfurstar. Esau är den samme som Edom. Ytterligare en gång. Ja, det kunde ju finnas en del spekulationer kring de här namnen, att vad är det här nu, det samma namn som finns där och så vidare. Men vi ska komma ihåg, och som också märks här, att samma namn används faktiskt, förekommer ofta på flera personer. Till och med samma personer i nära anknytning till varandra, som vi ska se alldeles strax. Vi går raskt vidare. Seirs släkt. Detta var Horén Seirs söner, landets tidigare inbyggare. Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Eser och Disan. Dessa var Horéernas, Seirs söners stamfurstar i Edoms land. Och här kan den som vill kolla med första krönikeboken 1 från vers 35, där de här samma beskrivningarna finns i stort sett. Lotans söner var Hori och Hemam och Lotans syster var Timna. Sobals söner var Alvan, Manahat och Ebal, Sefo och Onam. Sibons söner var Aja och Ana. Det var denne Ana som fann de varma källorna i öknen när han vaktade sin fader Sibons åsnor. Det här är lite märkligt, och det är inte något lätt minsann att att se det här sammanhanget, men här, men det fanns tydligen två olika Ana, och därför så skiljer Mose här mellan en Ana och denne Ana. I vers 25 står då Anas barn var Dison och Oholibama, Anas dotter. Och det här förbryllar verkligen, och hur det här kan vara så här. Vi kan ju försöka fundera på det sen efteråt i vårt samtal. Det kan förstås om Ana avser två olika män. Och Oholibama då hänförs då till Anas dotter, Anas barn var Dison. Men om Anas barn var Dison och Oholibama, och att det då ska understrykas ytterligare en gång att hon är då Anas dotter, då det just förestår att hon var Anas barn. Så det är ju ganska, ganska märkligt. Varför man måste säga då att hans barn var hon och hon var hans dotter. Det kan också ha att göra med styrbarnsförhållande, fosterbarn, adopterade barn. Att det är många saker som inte framgår av texten. Men däremot i den vers 24 så, det där varma källorna, det är en liten intressant textdetalj också. Att det också kan, det liknar det att det kan betyda mulor. Alltså Ana fann mulor i öknen. Eller till och med som Luther hänvisar till judiska traditioner, vissa traditioner, att denne Ana skulle ha ställt till med parning mellan ett häststo och en åsne hingst, som då som korsning ger avkomman mula. Det är olika arter och det är en icke-naturlig korsning. Och det leder också till att den avkomman blir steril. Så att mulor kan inte få föl. Och det här... en mulåsna är ju ett annat namn som då jag brukar ha svårt att hålla reda på det här. Det är en korsning mellan åsnesto och hästhingst. Och det här båda det här är ju då lika onaturliga förhållanden. Men det omnämns ju också i Nya Testamentet det här. De fanns, var förekommande. Men om det skulle ha varit på det sättet att Ana skulle ha parat hästar och åsnor, så skulle han ha gjort någonting som var oanständigt eller förbjudet. Och att det därför ska omnämnas här. Men det var ju å andra sidan inte heller något vanligt med varma källor i öknen, så att det kan också vara en förklaring. Det var speciellt. Nu ja, så är det några verser till här ännu. Disons söner var Hemdan, Esban, Jitran och Keran. Esers söner var Bilhan, Saavan och Akan. Disons söner var Us och Aran. Där har vi just detta Us som är också förekommer hos Jobb. Horenas stamfursta var Lotan, Sobal, Sibon, Ana. Dison, Eser och Disan. Dessa var Horenas stamfursta i Seirs land. Varje furste för sig. Ja, det var släktutredningar det. Och så har vi ännu Edoms kungar. Och det märkliga som står allra först är: detta var de kungar som regerade i Edoms land innan någon kung regerade över israeliterna. Ja, Mose upplevde inte den tid när någon kung regerade över israeliterna. Och därför säger bibelkritikern att naturligtvis är det här ett extra redaktionellt inslaget tillskott som har kommit senare. Nu vet vi ju att det sannolikt måste vara på det sättet att någon har lagt till de sista kapitlerna i femte Mosebok som berättar om Mose död. Om han inte har fått en profetia om det och skrivit om sig själv. Men det är ju tänkbart också att det här har lagts till här av en redaktör. Nu ska vi observera att första krönikeboken från 43 till 54 har nästan exakt samma uppräkning av Edoms kungar. Och det börjar precis på samma sätt. Att det var de kungar som regerade innan någon kung regerade över israeliterna. Och den naturliga läsningen första krönikeboken är ju att det här berättas nu fram till det att Israel fick kungar. Det här var de som regerade före. Och sen då efteråt när Israel fick kungar. Om Mose har skrivit det här, han kan ju ha haft, eller han hade ju en profetisk inspiration av Gud. Alltså Gud gav ju honom vad han skulle skriva. Bland annat står det ju att förbundsboken så fick Mose direkt i order att skriva ner som Gud dikterar. Stentavlorna med buden och så vidare. Men också det att han kunde säga att det var innan någon kung regerade över Israel, inte det är ju så konstigt, för det regerade ju ingen kung över Israel under Mose tid. Och i andra länder fanns det kungar. Men det kunde ju också ha varit en profetisk vision som han hade. Han visste att det kommer en tid när kungar regerar. Han visste ju också att det ska komma en stor profet som ska vara större än Mose, nämligen Jesus. Så visst kan Gud ge en sådan profetisk ingivelse till Mose också. Förteckningen här har på det sättet ett historiskt intresse att Edom är en betydande fiende till Israel vid invandringen och också senare. Och nu får vi ta och läsa resten här. Beors son Bela var kung i Edom och hans stad hette Dinhaba. När Bela dog blev Jobab, Seras son från Bosra, kung efter honom. När Jobab dog blev Husam från Temanéernas land kung efter honom. När Husam dog blev Hadad, Bedads son, kung efter honom. Det var han som slog midjaniterna på Moabs mark och hans stad hette Avit. När Hadad dog blev Samla från Masreka kung efter honom. När Samla dog blev Saul från Rehobot vid floden kung efter honom. När Saul dog blev Baal Hanan, Akbors son, kung efter honom. När Akbors son Baal Hanan dog blev Hadar kung efter honom. Hans stad hette Pagu och hans hustru hette Mehetabel, dotter till Matred som var dotter till Mesahab. Detta är namnen på Esaus stamfurstar efter deras släkter och orter. Furstarna Timna, Alva, Getet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mibsar, Magdiel och Iram. Dessa var alltså edomiternas stamfader Esaus furstar efter deras boplatser i det land som de hade tagit i besittning. Vi märker att det finns många namn som är samma, återkommer. Det kan vara samma personer i en del fall, men det kan också vara säkert helt olika personer. Fastän de har samma namn. Saul, han var ju Israels kung långt senare. Och han finns här uppräknad på ett helt annat ställe. Så att det är nog ett företag om man vill försöka göra en släktutredning och en jämförelse. Till exempel i första hand med första krönikeboken där det finns motsvarande, men också med alla andra ställen där de här kungarna nämns. En svårighet finns i det att när det nämns om Israels sammandrabbningar med Edom vid deras intåg, när de också drog bort ifrån landet när Edom inte släppte igenom dem i första skedet. Då står det bara att Edom och Edoms kung sa så här. Det står inte någon namn, utan Edom representerar kungen. Så att vi får inte veta vilka kungar det var frågan om då, just under de här tiderna. Första versen i följande kapitel är då. Jakob bosatte sig i Kanans land, där hans far hade bott som främling. Och det är då en egenhet det här som litteraturen ofta har på den här tiden, att den inramar avsnitt med liknande uttryck. Så det här avsnittet avslutar då egentligen hänvisningen till Kanan, då Josef ombesörjer att hans kvarlevor ska begravas, som då kommer i sista kapitlet, kapitel 50. Och nu kommer då alltså ett helt nytt avsnitt, en följdhistoria, som vi bara lite kan börja på idag. Det är Jakobs fortsatta historia som pågår ända till bokens slut. Och det är ett avsnitt som innehåller oerhört starka vittnesbörd om frälsningen i Kristus. Framförallt är det ju Josef som är frälsarförebilden. Och det som vi ska hålla det i minne när vi går igenom de här berättelserna om Josef hör ju till de mest kända från Gamla testamentet. Och det är ju fantastiska berättelser, alltså om man tänker på dramatiken Men det är ju också enorma tragedier, till exempel för Josef personligen, för Jakob. Igen en gång. Och det är oerhörd grymhet. Det avslöjar människornas ondska riktigt in i ryggmärgen här, benmärgen, hur de här bröderna kan bete sig mot Josef, så som de gör. Samtidigt så får vi då en fantastisk beskrivning av Josef som föredöme, om hans mildhet, hans saktmod och framförallt den beskrivning som Gud ger åt Jesus genom den här händelsen och allt vad det här innebär. Att landet måste bo i Egypten där de skulle förslavas för att de skulle få befrielse. En befrielse som då motsvarar befrielsen från syndens välde. Och där de får gå genom havet, förebilden för dopet. Där de får gå in i Kanan som en förebild för det himmelska landet. Och hela ökenvandringen är en förebild för vårt liv här på jorden. Det är allting det här, det grundläggs genom berättelsen om Josef. Allting har en betydelse. Vi ska ta och läsa de fyra första verserna och det får vi nöja oss med idag. Detta är Jakobs fortsatta historia. När Josef var 17 år vallade han fåren tillsammans med sina bröder. Som ung hjälpte han sönerna till Bilha och Silpa, sin fars hustrur. Och Josef berättade för deras far allt ont som sades om dem. Israel älskade Josef mer än alla sina andra söner, eftersom han hade fött honom på sin ålderdom, och han lät göra en hel lång livklädnad åt honom. När hans bröder såg att deras far älskade honom mer än alla hans bröder, hatade de honom och kunde inte tala vänligt med honom. Den här fortsättningshistorien som då alltså startar så här, Jakobs fortsatta historia, den fortsätter alltså då första versens uttryck. Jakob bosatte sig i Kanans land där hans far hade bott som främling. Det är fortfarande främlingar på sätt och vis här. De här bröderna som Josef håller sig till, det är sönerna till Bilha och Silpa. Det vill säga det är Dan och Naftali och Gad och Aser. Och vi kan lite tänka på här hur förhållandet var mellan barnen i en familj där det fanns många olika hustrur, många olika mödrar, fast det är samma far. Det känner vi ju till också från gångna släkter, kanske inte så mycket mer i vår tid som det var förr, att det kunde vara väldigt stor skillnad på barn i olika äktenskap, det vill säga om en man miste sin hustru och gifte om sig. Så kunde man behandlas väldigt illa. Kanske vi är lite mer moderna och förståelsefulla och försöker klara det bättre idag, men det finns säkert fortsättningsvis sådana här exempel. Men på den här tiden så var det väldigt skillnad mellan den rätta, riktiga hustruns barn och slavinnornas barn, bihustrunas. Och det vet vi ju redan från Isak och Ismail. Ismail jagades bort. Han fick ingen egentlig del av arvet. Och här är det antagligen också så att de här bröderna håller ihop, för de är trakasserade, de är sämre ansedda. Och kanske det är så redan här att Josef som då är föraktas för att han är mera älskad av sin far, känner att han har mera gemensamt med de här än med de andra. Det är åtminstone Luthers uppfattning. Josef berättade allt. Han är skvalleraktig, kanske man kan tycka. Man kan också se det på ett annat sätt som Luther tänker. Han säger så här, Josef är rättrådig. Vi vet av allt vad som berättas om honom att han är väldigt stor ivrare för sanningen. Sanning och rättvisa. Att leva rätt. Och när han ser sådant som inte är rätt, tydligen riktigt stor ogudaktighet bland bröderna, så skadade hans familj och det skadar hans far. Han måste ingripa. Han måste på något sätt få det här stävjat. Och ingen annan kan göra det än hans far. Men det är klart att det låter ju illa för hans bröder när Josef går till hans far och berättar. En sak angående vers 3, då det står att Israel hade fött Josef på sin ålderdom. Och han, Josef var egentligen inte just yngre än flera av de andra barnen. Och Benjamin föddes ju länge efter det här. Så det finns en annan tolkning som där också Luther har någonting intressant. Och han säger att översättningen, texten här, kan också förstås som att Josef hade en åldersvisdom. Alltså han var klok efter sin ålder. Han var för sig kommen. Och därför så sägs att Josef, att Jakob hade respekt för Josefs ålder. Alltså på något sånt sätt, fast det där förstår jag inte. Tyvärr är jag så dålig på hebreiska att jag inte kan analysera det. Men får se om vi får fram det sen. Och så gör han då en hel lång livklädnad. Den diskuterar man också. Om den var brokig, gjord av färggranna tyger, eller om den var vitt linne, som många menar. Hur som helst så var det en konungslig dräkt. Han var klädd som en furste. Och det är klart att det retar ju andra. Tänk också på den livklädnad som Jesus bar. Här redan finns det en förebild. Den som togs av honom och som inte styckades. Den här dräkten, livklädnaden, kom att bära blod. Och den som Jesus hade, den slapp blod. För att den togs av honom. För ja, den hade nog blod från hans törnekrona och piska. Men inte den här döden. Den var inte med honom i döden. Det var alltså en hatisk stämning i familjen. Vi vet inte hur många av de här bröderna som verkligen deltog i komplotterna, men alla var det ju inte, eftersom Ruben var åtminstone en beskyddare av Josef till viss utsträckning. Men det får vi återkomma till. Just nu så har vi anledning att stanna här och kommer sen, och ska hålla dig minne det här, både när det gäller det här som vi ser här och det som kommer sen. Att här har vi verkligen en stor händelse, en startpunkt för frälsningshistorien. Inte bara startpunkt, det vi har ju talat om det mycket tidigare, men en punkt där Gud börjar förverkliga konkret sin frälsningshistoria. Så där får vi stanna upp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.